Välkommen! Du lyssnar på premiäravsnittet av Lotta-podden. Och i den här podden kommer jag, Maria Öst, att föra samtal kring mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det kommer jag att göra tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lotta-podden, den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Och i det här avsnittet så samtalar jag med Jena Al-Mushahidi. Hon är statsvetare från Luleå men numera bosatt i Haag där hon jobbar på organisationen Global Human Rights Defense. Och vårt samtal, det handlar om kvinnor och barns utsatthet under flykt. Det spelades in under Almedalsveckan där Jena var på plats bland annat för att presentera den här frågan vid ett seminarium anordnat av UN Women and Nationell Kommitté Sverige tillsammans med IOGT NTO Gotland. Och som du kommer att höra sitter vi utomhus i utkanten av själva Almedalen.
Vi träffades ju på ett seminarium här i Almedalen när du pratade om kvinnors och barns utsatthet under flykt.
Mm, det stämmer.
Så jag tänkte vi skulle prata lite om det. Men du kan väl börja lite och berätta om vem du är och varför de frågorna engagerar dig.
Jag heter Jena Al-Mushahidi och jag är statsvetare i grunden. Jag läste min statsvetenskapsexamen i Luleå där jag kommer ifrån. Men min pappa kom till Sverige för ungefär 25 år sedan, så att det är någonting, just flyktingfrågan är ju någonting som ligger väldigt nära på det sättet. Och liksom kvinnor och flickors rättigheter har alltid varit någonting som jag upplevt som väldigt viktiga, för att man är mer utsatt i samhället och man får lägre lön. Och jag kunde också känna när jag var yngre att liksom man blev inte behandlad som killarna och man fick inte göra vissa saker och man var tvungen att passa in i en slags box, i en norm. Och det tycker jag är fel. Så att det är därför som jag vill engagera mig i de här frågorna.
Mm. Och hur ser det engagemanget ut idag när det gäller just den frågan? Vad är det du konkret gör liksom till vardags?
Dels så försöker jag föreläsa så mycket jag bara kan. Och sen så har jag också engagerat mig i en organisation i Nederländerna. Där jag numera bor. Och den organisationen heter Global Human Rights Defense. Och då har jag jobbat med barnäktenskap i Pakistan. Och också andra minoriteters rättigheter. Och tidigare var jag väldigt engagerad i civilsamhället i Sverige. Och främst i Luleå där jag bodde. Så att det är det vad jag gör. Mm.
Så just när det gäller då kvinnor och barn på flykt som ju har en extra utsatthet, även om naturligtvis alla som är på flykt är utsatta. Vad är det som är så speciellt för just kvinnor och barn?
Det som är så särskilt är att de är ju ofta utsatta för våldtäkter, könsbaserat våld. Barn har ju också en särskild sårbarhet just när det gäller trauma och att man mår dåligt och så. Det kan ju ge men senare i livet som visar sig. Så att de är ju särskilt sårbara. Och inga barn ska ju egentligen behöva veta hur en asylprocess fungerar. Eller hur ett flyktingläger ser ut ens egentligen om man inte sätter på en bild. Så att man är särskilt utsatt av kvinnor. De behöver ju ofta gravida när de flyr. De behöver särskild mödravårdhälsa. De behöver sanitet när man har mens och så vidare. Och man är extra utsatt på flykt just för att man inte har något rättsväsende på sin sida. Det finns inga rättsliga ramar som passar in när man flyr från land till land. Och man vet att om man då kontaktar till exempel en polis ifall någonting händer, då får man ju inte det skydd man behöver. Det blir ju inte en juridisk process av det. Det ser man ju bara i Sverige med kvinnor som bor här. Att det redan är svårt att bevisa att man blir våldtagen eller man blir frågasatt och så vidare. Så det är ju ännu värre för kvinnor liksom som befinner sig på flykt. Som inte har någon nationalitet i det landet man befinner sig i.
Ja, för jag tänker att där finns det ju en extra utsatthet, även om det är precis som du säger, vi ska ju komma ihåg att även i Sverige så finns det ett stigma och trauma kring de här händelserna som gör att många kanske inte vågar berätta och vågar åtala. Och det är klart att kommer man då som flykting och har varit med om så mycket mer och till ett främmande land, så är det klart att då är man utsatt ännu mer. Hur ser du på, vad kan samhället göra för att förenkla för de här kvinnorna?
Man kan, ja, men prata, ha en öppen dialog är viktigt. Det är ju sällan man vet, alltså man kanske sett på TV och så vidare hur man haft det, men det är ju inte, det är ju ingen verklighet i det. Så det är ju viktigt att man har ett samtal och lyssnar och ser individen också. Om man har sett på till exempel TV att ja, men kvinnor har det så här och på ett visst sätt. Det behöver ju inte ha varit precis på det sättet för de som kommer hit. Och de som bor i Sverige kan ju också lobba väldigt mycket för hur man vill att det ska se ut. Och man har en slags maktposition och man är väldigt privilegierad om man bor i Sverige. Att man har den möjligheten att sätta press på politiker, att säkerställa, till exempel försöka se till så att fler kvinnor och unga flickor kommer hit som kvotflyktingar. Och så det finns mycket man kan göra, men det är svårt och vi har en lång bit att gå fortfarande, men man kan engagera sig och göra en skillnad.
Ja, det finns hopp åtminstone, det är ju helt fantastiskt. Någonting som slog mig väldigt mycket under det seminariet som jag lyssnade på dig på var just det här med hur länge kvinnor, eller flyktingar överhuvudtaget, stannar i ett flyktingläger.
Jag träffade till exempel en kvinna, hon hade bott där hela sitt liv. Alltså hela sitt liv, hon hade växt upp där, gått i skola där i den mån det gick. Och det är så, man bor väldigt länge i flyktingläger. Och det är flera år. Och det ska egentligen inte vara så. Flyktingläger ska egentligen vara någonting som man stannar i en kort period när man väntar på vad som ska hända sen. Om man ska flyttas vidare till ett annat land eller om man ska åka hem igen. Och det, när det kommer just till utdragna konflikter. FN pratar väldigt mycket om utdragna konflikter. Att det är det som är problemet. Att man inte hittar någon politisk lösning i tid. Så det är ju politiska lösningar som krävs för att liksom stoppa att människor flyr och stoppar humanitära kriser och så vidare. Så att det är det som gör att de bor så fruktansvärt länge där. Det är dels för att inga länder tar emot dem och sen också för att man inte hittar någon politisk lösning på konflikten.
Och hur ser situationen ut för kvinnor och barn i de här lägren då?
Det är ju väldigt, ofta är lägren överfulla. Det är ofta få toaletter. Man bor ofta män och kvinnor tillsammans. Man har ofta för lite personal, för lite pengar. Många flyktingläger blir snabbt en soptipp där alla sopor de liksom fraktas inte bort. De bor ofta i militära anläggningar. Ser ut som containrar och inuti är det liksom tält och de sover på stengolv. Det är egentligen en fruktansvärd situation och det är ju kvinnor och barn är ju främst utsatta i det just för att kvinnor har särskilda behov och barn ännu mer. Barn behöver rätt till lek, de behöver gå i skolan, de behöver må bra för att sen bli fullt funktionerande vuxna. Och har vi då barn som redan i tidig ålder får men, då har vi ju ännu mer att göra när de sen blir vuxna. Och kvinnorna, de saknar ju ofta, om de är gravida till exempel, saknar läkare som är utbildade i det. Och det är väldigt många som jobbar på marknivå som är män. Och då saknas kvinnoperspektivet, så att de glöms bort. Och de här standardpaketen som ges ut, det är inte alltid sanitet, artiklar i det. Och de får inte alltid det de behöver. Och särskilt barnen behöver ju gå i skolan. Ibland kan de ha skola under ett träd, ibland har de inte skola alls. De har inga leksaker. Det är svårt att tänka sig, men det är egentligen värre än vad man vet.
Men FN är ju ute och försöker hjälpa till. Men hur ser deras möjlighet ut att faktiskt hjälpa?
Alltså FN har ju väldigt stort mandat. De kan hjälpa, men det är ibland byråkratiska blockeringar. Och det är ibland länder som säger ifrån. Så det kan ibland vara svårt. Och det som är grejen med UNHCR som då hanterar flyktingfrågan inom FN. De ger ofta mandatet över till den nationella regeringen. Där flyktinglaget är då. Och det är inte alltid det fungerar. För det är inte alltid regeringen fungerar felfritt. Och tar hand om sina egna medborgare. Så att då tar hand om extra personer som är flyktingar. Som är ännu större utmaning kan ofta bli problematiskt. Men FN kan ju sätta press på de här regeringarna och de de har ju möjlighet att åka dit och undersöka liksom hur det ser ut. Men det är ju, ibland kan det också vara inom FN att man har liksom interna problem som först behöver lösas innan man kan fundera hur man ska förbättra sitt arbete på marken. Så det kan vara väldigt svårt för FN att förhindra problemen. Men de är ju de som har störst, de humanitära organisationer har ju störst chans att påverka just när det gäller på marken.
Så du nämnde tidigare att det är mycket män, eller mest män, som jobbar ute på fältet. Så fler kvinnor då naturligtvis för att få ett genusperspektiv på det hela. Hur kan vi nå det?
Det är ju någonting som genomsyras i många organisationer och därför också på marken. Problemet är att kvinnor ofta är hemma med barn. Och därför inte vi flyttar då och jobbar i fält och gör fältarbete. Man kan se inom FN-systemen att man saknar kvinnor inom vissa åldrar. Och det är åldrar när saker förändras i livet, så som att man får barn eller sitt andra barn och så vidare. Och det, FN behöver ju då förenkla det här och kanske ge säkrare boenden för de som åker och gör fältarbete, så de kan ta med barnen och familjen. Säkerställa så att anställas barn får gå i skola eller också kunna ge möjligheten till att arbeta deltid så man kan vara hemma med barnen. Och det är någonting som man måste också rekrytera duktiga, kompetenta kvinnor. Det är ofta, man pratar ofta om att det är så mycket män. Ja, men vi hittar inga kvinnor som är kompetenta. Men det finns duktiga kvinnor där ute. Man är väldigt selektiv i processen och jag tror att man väljer att inte se de duktiga kvinnorna som finns där ute. Och vad det beror på, det är väldigt svårt att svara på.
Och förhoppningsvis någonting som blir bättre allt efterhand då naturligtvis. Så ju mer vi pratar om det, förhoppningsvis fler kvinnor som känner att det här vill jag också göra en insats och hjälpa till. Men jag vet att du berättade om en helt fantastisk solskenshistoria om en kvinna som har växt upp i läger och som nu jobbar just för mänskliga rättigheter. Kan du inte berätta om henne?
Hon var en flykting och jag gick på en föreläsning med henne, bara lyssnade på henne. Och hon växte upp i flyktingläger. Hon hade skola under ett träd. När det regnade så blev skolan inställd. Och hon hade en enda bok och det var Bibeln. Och hon satt och läste i Bibeln dag ut och dag in, för hon ville så gärna lära sig läsa och skriva och hon ville studera. Och det hon gör idag det är att hon är jurist, hon är advokat. Hon gick på liksom Ivy League skola i USA och hon fick stipendier dit, så hon har pluggat där. Och nu så lär hon kvinnor i Iran och om deras rättigheter och hon utbildar dem till jurister så att de själva och domare, så de själva ska kunna försvara sina rättigheter. Och sen också då, så att om det är fler kvinnor i det juridiska systemet i Iran så kommer fler andra kvinnor kunna anmäla incidenter och känna mod till att göra det. Så att hon förändrar ett helt land inifrån. Hon var inte ens från Iran, utan hon valde att åka dit för hon såg den politiska situationen där och ville förändra. Och hon var riktigt engagerad och så inspirerande.
Ja, helt fantastiskt vad en drivkraft kan göra verkligen. När man ser på de otroligt, egentligen yttre små förutsättningar hon hade och ändå har lyckats så fantastiskt. Otroligt. Tack så hemskt mycket att jag fick tillfället att prata med dig och lycka till framöver.
Tack så mycket.
Du har precis lyssnat på premiäravsnittet av Lottapodden. Och på lottapodden.se hittar du lästips om du vill fördjupa dig mer om kvinnor och barns utsatthet på flykt. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnitt av Lottapodden, den kan du lyssna på om 2 veckor. Och då samtalar jag med Monica Gren som är ordförande i UN Women Nationell Kommitté Sverige. Och vi pratar om kvinnokonventionen, vad innebär den och varför behövs den. Och för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så följ Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!